välkomna till älsklingsboken. Idag ska det handla om hässjor och rubank och liar och eller vad ska det handla om? Vad säger du, Margareta?
Ja, livet på landet förr kan man väl säga. Okay. Och ja, och vi sitter ju här på landet, du och jag, i vår lilla, det vi kallar för studio. En liten friggebod. Spanar ut över trädgården här och ja. Men livet på landet som det var förr handlar det ju om.
Och precis.
Det är två böcker som vi har valt den här gången och som vi tyckte var väldigt... Vi blev väldigt glada när vi kom på att vi kunde läsa Yngve Frey av Slas. Och Vem älskar Yngve Frey av Slas och Det tysta köket av Lars Lerin. För det är ju två böcker som båda handlar om livet på landet på 60-talet kan man säga.
Okej. Och så glömde jag säga att jag heter Sigrid. Men det brukar jag ju heta i vårat 25 minuter långa podd.
Och jag heter Margareta.
Ja. Men i alla fall, jag kommer ihåg så här att Vem älskar Yngve Frey? Det var en självklar bok för mig. Om man ska ha en älsklingsbok så den, och jag älskar den. Och jag kan slå upp var som helst i den och läsa högt en liten bit för jag tycker den är så fin. Men hur i hela friden kom... Lars Lerin hit, undrar jag.
Jag tror att det var en snilleblixt.
En snilleblixt?
Ja, det tror jag det var, absolut. Och just det här med att Lars Lerin också skildrar landsbygden. Och sen har de ju likheter.
Vet du vad? Två. Vi skulle kunna rabbla upp en hel del. Jag sa hässja och lie och arv. Alltså om det är någon som har lier och om det är någon nu som lyssnar och inte vet vad en hässja är så är det ju där man hängde upp höet. För i världen när det torkade innan man körde in det. Innan de vita plastbalarna kom. Men hur som helst så är det ju så här att när vi väljer ju ofta böcker med magkänsla. Ja. Alltså det ska något, vi gillar något vi tycker om att läsa och man ska läsa av lust och inte av plikt. Det ska vara lust när man läser romaner. Ja. Och Vem älskar Yngve Frey, det är mycket lust för mig. Men så när vi valde och höll på då och väl hade bestämt oss, som du säger, då är det ju så här att Lars Lerin som har skrivit Det tysta köket och Stig Claesson, de har ju mycket gemensamt. De är ju konstnärer bägge två,
ja, eller hur? Ja, visst.
Och sen, alltså de skriver ju om det här landsbygden, men de har ju varit ute i världen och rest jättemycket. Det tycker jag man glömmer bort, alltså, faktiskt.
Ja, och sen... Och det som är intressant är då att de har rest, ja, på, som du säger, jättemycket i, ja, i det är Indien och det är, ja, det är Marocko och det är överallt. Och sen återvänder de till sin lilla ort i Sverige.
Ja, Lars Lerin, han skriver om sitt Sunnemo. Ja, det kan man ju googla på, ser man världens minsta by upp i Värmland. Mm. Och Stig Claesson, han är lite mer hemlig. Han har sin by, men jag har ju, eftersom jag är så förtjust i honom så har jag jobbat och slitit. Så att jag vet att det är Västergötland och jag, det spelar ingen roll vad byn heter. Men han ärvde så småningom ett litet hus där, Stig Claesson. Och sista tiden i livet så bodde han där. Och efter vad jag förstår så bodde han ihop med sin ungdomskärlek som han träffade och hade några riktigt bra år på gamla dagar efter ett långt och bitvis ganska stormigt liv. Men hans mamma var född där uppe i den där lilla byn, det här torpet som han skildrar. Och han har skrivit om det i flera böcker och om den här Vem älskar Yngve Frey och Henrietta ska du inte glömma och så vidare. Det finns flera böcker och även i en självbiografisk bok som heter Svart asfalt, grönt gräs. Så landsbygden betyder mycket för honom hela tiden. Även när han var ute och reste.
Ja, precis. Jag tror det heter Gröna hög. Det ligger lite söder om Ulricehamn.
Okej.
Okay. Ja. Det spelar ingen roll. I Västergötland i alla fall. Och det är den bygden han skriver om. Så det
är den bygden. Och den bygden ska vi prata om i en annan podd. Faktiskt i en annan bok med han som vandrar runt i Västergötland.
Just det.
Så det får vi ta reda på om vad det var Stig Claesson kommer ifrån. Men hur som helst, vad är det egentligen? Alltså jag måste säga så här, när vi valde den här snilleblixten. Om vi ska ta en bok i taget kanske, eller hur gör vi? De är så lika. Men Det tysta köket, Lars Lerin, den har jag i min egen ägo. Och den har jag köpt bara för att det är så vackra akvareller. Och när jag köpte den så tänkte jag att ja, men jag kan klippa ut dem och klistra upp på väggen. Och det gör man ju aldrig. Jag har hittills i mitt liv aldrig slaktat en bok. Även om jag har tänkt ibland att jag ska göra det. Men sen när jag började läsa i den så tänkte jag så här, han är en sån himla bra författare. Han har ju skrivit jättemånga böcker, men att han är så bra på att skriva. För han, det, man lyfter alltid fram Lars Lerin som en konstnär. Men han skriver så himla fint.
Han har ett väldigt vackert språk och han har, ja just det, jag tycker också det är konstigt att man glömmer bort att han är en bra författare. Och jag blev också så glad när jag läste detta. Jag måste få läsa inledningen till det tyska köket, för det är så, alltså jag tycker det är en underbar inledning på en bok. Mm. Hon klev av eftermiddagsbussen vid Larshem som uppgjort var en varm slotterdag 1961. Astrid Thomasson hade svarat på en annons om hushjälp och nu var hon framme. Ända från Kristinefors hade hon rest med byte både i Torsby och Hagfors. En lång stund dröjde hon in till sin koffert och över sig given i landsvägskanten. Storvuxen var hon och vit, varm och svett, klädd i svart vinterkappa och filthatt. Folket gårdarna hade säkert undrat vad för främmande kvinnfolk. Alltså jag tycker det är en sån underbar inledning. Man ser riktigt framför sig hur den här kvinnan stiger av bussen och hur hon ser ut i sin filthatt. Och jag får ju för mig att hon är 60 år eller något. Men det är hon inte. Hon jobbar sen hos den här Arvid Sundström i 15 år och tills han dör 1976. Och då skriver Lars Lerin i ett efterord att efter det så kom då Astrid till ett hem och där dog hon. Och då när hon dog var hon 60 år.
Ja.
Så hon var väl här kanske 40-45 år någonting då. Ja.
Nej, men det är otroligt och det är så kärleksfullt skrivet. Men det är ju också så här, alltså med Lars Lerin är det ju så att han är ju så öppen med sitt liv och så medial. Så att man vet ju så mycket om honom, vad som han vill eller inte. Och han har ju sagt att han var ju väldigt udda när han växte upp då och hade svårt att hitta sig själv i världen. Och då betydde Astrid väldigt mycket för honom, för hon var också en ganska udda person tydligen. Så att det är ju väldigt kärleksfullt när han skriver om henne. Och sen finns hon ju avbildad på de här underbara akvarellerna.
Ja.
En sån där lite... Och som tante var för dem och så... Kroppen var som en säl på något sätt. De var liksom runda och bysten var stor och så landade på magen och sådär. Och ändå var de raska och rörliga. Jobbade och gnodde. Tvättade. Och det finns ju bilder, de kokar tvätt och de... mjölkar kor och de matar höns och de håller på. Men ja,
det är väldigt mycket detaljer i den här boken om hur det var förr. Och det tycker jag ger en bild av hur livet levdes. Och det är det som gör att den blir så informativ faktiskt om hur livet var på landet. Och sen hur de också... gemenskapen där för de få som finns, för det, hur varubussen kommer och då kan man samlas man vid varubussen och man hälsar på folk och man får smaka på lite hackkorv och man kan handla allting i den där bussen och man köper orensad strömming till sin katt och ja, det finns liksom det, men så försvinner ju allt det här vart efter under de här åren som skildras, så det blir väldigt... Det blir lite dystert.
Jag tyckte det blev sorgligt. Och det som är sorgligt i den boken. Och där behöver jag Slas bok. Yngve Frey som hjälp. Men det som är sorgligt i Lerins bok. Det är att de människorna där. De bara är. Som i en bubbla. Och sen så småningom dör de. De har ingen. De tänker inte framåt ett enda dugg. Eller de. Jag menar, det finns ingenting. Jag vet inte ens om de har radio. Jag tror inte det står någonstans att de lyssnar på radio. Och television, det är ju inte tal om. Och men de har... Samtidigt så har de det där att de har... Och det skriver han flera gånger att de har tiden på sin sida. De tar tiden till hjälp. De är vän med tiden. Alltså, de har mycket tid. alltså vi moderna människor, vi har ju ingen tid. Vi har ju så bråttom så det inte är klokt. Och tid är pengar och det gäller att skynda sig så att man får mycket gjort. Men de har tid. Ja. Det finns ett lugn över det. Men det finns också, för mig är det någonting sorgligt med. Och jag vet inte vad det är.
Liksom. Men de har ju också, okej, de kanske inte har någon radio. Jag kommer inte heller ihåg det om de pratar om radio någonstans. Men det som de medier de använder, det är ju bok. Han sitter ju, han har ju hand om Arvid här då. Han har ju då tillgång till böcker. För varje lördag afton eller så sitter han i skolhuset och lånar ut böcker.
Ja.
Och det kommer ju inte någon och lånar, utan Nej. Det är en som heter Håkan, han kommer och lånar. Han har läst alla böcker ändå flera gånger, men då tycker han kan lika gärna sitta där som hemma då.
Ja.
Så sitter han där och tar hand om de här böckerna och ja. Så att de läser väl en hel del i alla fall.
Men det är ju också Lerins, det är ju hans stil, alltså han har ju, det står någonstans att, för han har ju skrivit det där, att han, det var ju där han började måla där uppe hos dem. Han satte upp stafflit och började måla och han fann sig själv i måleriet. Mm. Men, och sen så står det någonstans att det är någon som säger till honom och du skriver så. För han skriver ju hela tiden ner vad det är de säger och sina, han gör ju precis det som, också som alla vi människor idag säger, man borde skriva ner, man borde anteckna, man borde ha frågat. Men han har ju gjort det. Och då gör han det så kärleksfullt och fint. Så att de här, och det är ju väldigt, han har ju förkortat det. Man får ju deras liv, men det är ju ganska, det är ju inget omständigt. Och det är ju nästan mer bilder än text.
Det är mer bilder än text.
Ja, det är mer bilder.
Ja, det är mer
det är en bilderbok. Men om man går över till Slas då. För Slas är ju faktiskt också en konstnär. Och eller Stig Claesson. Och han, där är det också bilder. Men där är det bara några få spretiga teckningar. Som jag, Slas teckningar, de är ju så karaktäristiska. Och det beror väl på förresten vilken upplaga man har om man får några bilder.
Ja, precis. För den
jag har en underbar bild på framsidan på det där lilla huset. Men där, de gubbarna, för där skildrar han ju byn. Och där är det ju tre gubbar och en syster, Gustafssons syster, som lever där uppe. Men de har ju hela tiden, de är ju medvetna om sin situation. De är ju medvetna om att de måste hålla liv i systern som heter Elna. Och om Elna dör, då kommer de hamna på ålderdomshemmet. För Elna, hon håller ordning, hon lagar maten, hon stryker dukarna, hon tvättar kläder, hon ser till. Och hon ser också till så gubbarna har lite att göra. Hon är liksom...
Ja, hon ger dem lite uppdrag. När
hon ger dem uppdrag.
Ja, för boken börjar ju med att skomakar Gustafsson går i pension.
Mm.
Och det gör han 1967, för då går han ner till vägen och sätter upp en skylt att han har slutat att jobba. Och så får han flytta skylten till andra sidan vägen för att det ska bli högertrafik.
Just det.
Så att det är just det historiska året när Sverige går över till högertrafik. Och det här med arbete är ju jätteviktigt, och det är någonting som tydligen Slas tyckte var... Det vackra med landsbygden var inte naturen så mycket, utan det var just arbetet och slitet och fliten. Det citerar i alla fall Niklas Rådström i sin bok om Stig Claesson. Att han har sagt det, att det han tycker är vackert. Och det kan man ju förstå, för det betyder väldigt mycket i den här boken, arbetet. Han skriver mycket om arbete. Och vad ska han göra nu då, Gustafsson, när han är pensionär? Han går ändå och sätter sig i sin verkstad. Och så vet han ju inte riktigt om han nu ska kunna gå fiska när det egentligen ska... När han nu kan fiska när han vill. Men är det roligt egentligen att göra det när som helst då?
Fiska har man gjort på söndagar. Och hur ska det bli om man börjar fiska alla vardagarna? Mm. Nej, men det här är ju en bok om att bli pensionär också. Förutom att det är...
Ja.
Alltså den har ju lite dubbla bottnar. Och det tänkte jag faktiskt på när jag läste att det, om man sådär satt och petade och analyserade, så kan man ju säga att det är ju dels den svenska landsbygden som går i pension, men det är ju också de här gubbarna som det är väldigt tydligt.
Ja.
Och han, den där, jag tror det är Öhman som har höns. Men han har inga kor längre. Men han har några höns för att ha något att förargas över. Och Elna ger ju Gustafsson, du kan slipa knivarna, säger hon. Och då så bara lägger han dem, dänger dem i bordet och säger, de är vassa, du behöver inte ge mig några, du behöver inte ha något sånt terapiarbete, tror jag han säger. Ja. Nej, det kan han väl inte. Ja, något säger han i alla fall, han genomskådar Elna, att hon vill liksom bara sysselsätta honom.
Mm.
Nej, den är...
Och till skillnad från Lerins bok så är ju den här humoristisk, även om Lerin har en och annan liten klurig formulering han också.
Mm.
Men Vem älskar Yngve Frey? Den är ju så humoristisk med just det här Yngve Frey-monumentet eller sevärdheten som de hittar på, för att Elna säger, ja, här går vi som några fornminnen.
Mm.
Och då sätter Gustafsson upp en skylt på lite ironiskt nere vid vägen att här fornminnen, skriver han, och så skylt upp,
ja,
en pil upp, och så, ja, bara för att, ja, lite ironiskt så där, här går vi som fornminnen. Men så kommer det folk och ska titta på det här fornminnet, och då måste de hitta på någonting.
Då kommer Pettersson med fru. Eller de är inte gifta.
Nej, och det ska vi veta.
Det ska, men vi veta.
Säg ingenting till Gustafsson, för han gillar inte det, säger, ja,
och framförallt
Elna.
Inte till Elna, nej, säger Gustafsson. Nej, det är väldigt hyschande om att de inte är gifta. Ja, och den Yngve Frey finns ju inspelad. Det finns ju en underbar film som ligger på, faktiskt på SVT Arkiv. Den verkar ligga där för evigt.
Mm.
Och där är Allan Edwallsson, Gustafsson då. Och sen är ju Elna, jag vet inte vad den skådespelaren heter. Eller hon är bara så underbar. Alltså hon är så underbar i den rollen, med förklätt på, hur hon står där vid spisen och sörplar med kaffet. Det är inte så ljuvliga scener. Verkligen.
Ja, det, ja. Och sen kommer då den här tjecka fotografen Pettersson och hans Anita då. Och de ska... Jag vill ju titta på fornminnet, men han genomskådar ju det. Att det här är ju inget fornminne, det här är ju en gammal husgrund. Mm. Ja, jo, men han hette Yngve Frey, han som bodde här. Han var en elak människa som bodde här. Men han försöker ju förstå sig på de här människorna. Och han, men han, där är, han är ju rädd för naturen.
Ja.
Han tycker det är rasslar.
Ja, 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 ja. Han längtar hem till någonstans på Söderborna,
ja,
tror jag.
Ja,
och sen har han ju en... Hon som han inte är gift med, jag kommer inte ihåg vad hette hon.
Anita,
ja. Hon är från landet. Och hon överraskar honom gång på gång. För hon vet vad en rubank är.
Ja.
Och hon vet vad man gör när man härsar hö.
Mm.
Ja. Och det, men det som är, skiljer de här böckerna, tycker jag, som är så... Nu när vi pratar om det, man tänker verkligen. Det är ju det här att i Yngve Frey, för det här kommer ju bonden, grannbonden kommer farande. Han ska... slå höt åt dem.
Mm.
Han hjälper åt. Och han kör ju runt och Elna har bakat kakor, 7 sorter, och kokat kaffe, och de har tänkt nu ska det bli liksom hö och då ska det bli fika. Och då kommer han, den där grannbonden, och det är ju gjort på, ja, en halvtimme, och sen kör han iväg och då ligger det massa i diket och det, ja, han har inte tid att fika. Så det är ju liksom den nya tiden kommer vinande med den där bonden, och sen hinner han att säga, ja, frun är i, åk till stan. Och hur kan man åka till stan under slotten?
Ja,
så på något sätt så har ju Yngve Frey, i den boken så får man ju, om man nu läser dem som nutidshistoria, för det är det ju ändå, ja, 60-talet, ja, visst, ja, är väl ändå nutid. Jag vet inte när gränsen
det tycker
går.
Jag absolut.
När går gränsen för
nutid? Det vet jag inte. För oss går den i alla fall inte där. Nej, det här är nutidshistoria för oss.
Det är 60 år sedan, ja.
Ja.
Men i alla fall, om man ska läsa det som nutidshistoria, så är det, så får man ju en jättebra bild. För då är ju ändå Lars Lerins bok, tycker jag, det är som en... För mig är det som de lever i en liten glasbubbla. De har all tid i världen och det, de har, de, ja, de kommer dö där och det är inte mer med det. Medan däremot Yngve Frey, han kämpar på något sätt. Han vill bo kvar, han inser faran och han vill inte
ta ålderdomshemmet. Inte Yngve Frey, för han är död för länge sedan. Du menar Gustafsson?
Ja, Gustafsson menar jag. Och han kämpar på något vis, va?
Tycker du det? Tycker du att han kämpar? För att jag tycker de känns lite mer så där som att de är lite rädda när de sitter. För de lever ju också i sin liten bubbla, faktiskt, tycker jag. Och sen att hon, då är de så rädda för att Elna ska dö först. För då förstår de ju att då kommer de att bli mer eller mindre tvångsintagna på något hem. För att de inte kommer att klara sig. Mm. Eller de är så rädda för det, de här gubbarna.
Men vad skulle de gjort? Alltså jag menar med att de kämpar lite grann med att hålla ordning och hålla upprätt. Och...
Ja, det gör de ju förstås.
Men jag vet inte vad de skulle gjort. De skulle börja, alltså det, vad skulle de gjort? Skaffa ponnyhästar och föda upp? Eller, alltså de är ju för gamla.
Ja, precis.
För att göra något. Och en av dem har barn i Stockholm som helst inte vill komma och hälsa på. Ja. Så att det tar ju slut med dem.
Ja.
Det är liksom, det tar slut med dem.
Och det är likadant, ja, i båda de här böckerna, att det tar slut med de ja. Människorna som är där. Men för mig är det här också lite nostalgi, för jag känner ju igen mycket av det här från min barndom och hur livet var på landet. Men det som är tråkigt här, det är ju att läsa i båda böckerna hur den här avvecklingen av landsbygden, alltså hur man lägger ner det ena efter det andra och det blir färre och färre människor som bor kvar och sådär. Så att det, men samtidigt...
Fast det är ju din, det tolkar du in. Det finns ju ingen gnäll i böckerna.
Nej.
Inte det minsta. I det tysta köket tycker jag det är en ögonblicksbild av ett liv som jag faktiskt... Alltså jag har nog, de är lite för udda, för att jag har inte känt någon sån. De fanns sådana som bodde i stugor som liksom sådär. Ja. Det är ju lite nästan på gränsen till misär ibland, tycker jag. Alltså de har kläder som är så samariten tar hem och bränner upp dem för de är för smutsiga. Alltså det är lite sådär.
I det tysta köket, ja.
Ja, i det tysta köket så är det lite.
För i Yngve Frej så håller nog Elna ordning på dem.
Ja, där håller hon ordning. Ja. Och de verkar ganska ordentliga också. I och för sig så dör ju en av gubbarna i.
Ja.
Men det är inget mer med det. Så är det. Döden kommer, det vet man.
Ja. Ja, det är i alla fall två samtidshistoriska böcker.
Mm.
Enligt vårt sätt att se. Och som är väldigt... som ger en... ger på ett sätt samma bild av livet på landet eller på landsbygden då på 60-talet, men beskrivs på två olika sätt.
Ja, verkligen. Och Yngve Frej, den är ju bara lustfylld att läsa. Även om Stig Claesson, han skriver ju, han har ju sin stil. Allting upprepas och det mals runt. Mm. Men det upprepas på ett härligt sätt. Och jag har ju läst den här, när jag har haft en del seniorkurser som det heter på folkhögskola. Då har jag läst högt vissa delar av i Yngve Frej just om hur det är att bli pensionär. Just det här att han börjar sova lite dåligt för han vet inte vad han ska göra. Gustavsson. Och det är väldigt fint skildrat, den här tomheten som ändå han känner.
Ja.
Så att man kan lära sig en del. Sen vet jag att Stig Claesson, han skrev ju två böcker om att bli, han skrev en som heter Godnatt fröken Ann, som handlar just om det här när han själv blev pensionär, att han alltid har fått skriva kåserier och böcker och allt möjligt för att få pengar. Mm. Det var ju hans sätt att försörja sig. Mm. Och nu skulle han bli pensionär. Och det skulle komma pengar varje månad. Var hela friden. Varför skulle han då skriva när det kom pengar ändå? Så Stig Claesson har ju vridit och vänt på det där begreppet arbete, verkligen. För du säger ju det. Att man, med arbete. Jag kan hålla med om att det är på ett sätt en lovsång till arbetet. Men det är också i det tysta köket så är det så här att där finns det någon som är så trött så att hade hon inte redan suttit skulle hon sätta sig. Alltså han har ju så fina uttryck, Lars Lerin,
ja,
va?
Ja.
Och det är jobbigt. Och de mjölkar för hand. Och jag menar, och jag försökte tänka efter. Jag, mjölkar för hand har jag aldrig... Jag har sett folk mjölka för hand. Men det har bara varit när det har varit enstaka kor som har varit sjuka och sådär.
Ja. Ja. Men alltså, när man
öppnar... Vi måste snart sammanfatta oss.
Ja, jag tänkte så här att vem älskar Yngve Frej, det kan man ju slå upp och det kan man ju ta citat nästan på vilken sida som helst. Ska vi avsluta med ett citat ur Yngve Frej? Har du något lämpligt
skulle kunna... Så här på rak arm? Alltså, jag vet inte. Nu säger jag plötsligt här... Alltså, han är ju lite... Nej, jag har... citat, alltså han jag tänker på det där Elna, hon sitter hela tiden och ser på tv, apropå att jag klagar att de inte har någon tv i det tysta köket, men Elna ser hela tiden på tv, men, och då säger Gustavsson man måste det, annars har man ingenting att prata om, med, eller vad heter det, prata om när man träffar folk, man måste se på tv så man kan föra ett samtal. Så var det på den tiden. Då såg alla på TV1 eller vad det nu var de såg på. Ja, han är lite fram. Ja. Och sen, ja, citat jag slår upp här. Alltså man, det här att han, förr kunde man stå stilla och lyssna. Han pratar om tystnaden. Det är som tystnaden inte längre innehöll några ljud. Förr kunde man stå stilla och lyssna. Nu hör man bara svagt sus från skogen och en och annan mygga. Och det är ju, alltså förr var det ett kackel och ett så här i tystnaden. Och då menar han, och jag är inte döv. Se bra gör jag också. Sen skogsbetet försvann växer sig gräset och busken hög i skogarna. Och så menar han så här längre ner. I framtiden kanske man ska upptäcka att skogen ger mer än trä. Vad mer vet jag inte. Men jag tror att det blir så. Jag har hört att man såklart kan ta mat ur havet. Och jag tror att man också snart kan ta mat ur skogen. Alltså han är ju lite visionär. Men det som, han förändras ju inte.
Nej.
Han gör ju ingenting åt det.
Nej. Men har ändå någon tanke om framtiden.
Och det är det jag menar, att han i Yngve Frej så kämpar de lite grann sådär.
Ja, det har du nog rätt i.
Nej, jag vet inte. Men jag tycker mycket om Yngve Frej. Ja.
Du tycker bättre om Yngve Frej än Tysta köket?
Jag tittar på bilderna i Tysta köket och så läser jag Yngve Frej. Ja. Det är väl en bra kombination. Tänk, va? Lars Lerin och Stig Claesson tror jag däremot inte skulle ha någonting att säga varandra om de träffades.
Det tror du inte?
Nej.
Nej, nu, det ju, går ju inte, det kommer vi aldrig få reda på.
Aldrig.
Nej.
Det är storstad och land för mig.
Ja, fast som sagt, de har många likheter.
Ja.
Okej, men vi får, kommer nog inte längre så här idag.
Utan nej,
vi får nu avsluta och så får vi höras i nästa avsnitt igen.
Ja.
Tack och hej.
Tack och hej.